Kina går på offensiven på världsscenen och hörs och syns i såväl nya som gamla konflikter. Blir drakens år 2024 året då Peking gör sig ännu större som stormakt? Eller blir supervalåret ett bakslag för Xi Jinping? Du lyssnar på Kina-podden med mig, Björn Djurberg. Det var Kina som fick rivalerna Saudiarabien och Iran att skaka hand förra året. Peking har också fungerande relationer med talibanregimen i Afghanistan och har försökt positionera sig som fredsmäklare i Ukraina och medlat i Myanmar. Och tycks även hysa liknande ambitioner i kriget mellan Israel och Hamas. Lägg därtill en pågående konflikt med Houthi-rebeller vid Röda havet nu senast. Hur slår den mot den kinesiska handeln och vilken roll kan Kina spela där? Det och mycket mer ska vi prata om idag. Det är onsdag den 24 januari när vi spelar in. Klockan är 9.45 ungefär och jag heter Björn Djurberg och är glad att från och med nu leda Kina-podden i P1. Och det är ju inte så konstigt när man får jobba med Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent.
Hallå där, välkommen säger jag till dig.
Tack så mycket, jag sitter i Östersund idag och du är i Stockholm, eller?
Idag är jag i Stockholm, det stämmer.
Hanna Sahlberg, Kina-kommentator, är tyvärr hemma och slåss mot virus. Men i en studio i Uppsala, Oskar Almén, forskare med fokus på kinesisk säkerhetspolitik vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Hej Oskar.
Hej, hej.
Du, innan vi sätter igång vill jag ändå fråga dig Moa. Du är nyss hemkommen från Taiwan, presidentvalet där. Är det skönt, tycker du, att fokusera på något annat nu eller längtar du tillbaka redan till Taiwan?
Det är både och skulle jag säga. Det är väldigt skönt att fokusera på annat, nödvändigt att fokusera på annat i regionen. Men Taiwan är ju en härlig plats på många sätt, framförallt vädret. Så att man längtar väl alltid lite tillbaka dit.
Ja, du tyckte inte den här snålblåsten och snöyran i Sverige var så attraktivt? Eller?
Det var en chock kan man säga. Okay. Där var det ju 20 plus grader och härligt.
Oskar Almén, jag antar att du följde valet i Taiwan. Var det spännande tycker du?
Ja, det var väl spännande innan. Sen så blev ju resultatet ganska som förväntat. Så att det blev liksom inte så hemskt dramatiskt. Varken valet eller konsekvensen efteråt. Men det kanske är bra egentligen. Vi vill väl ha så lite dramatik som möjligt när det gäller Taiwan-frågan.
Ja, valet i Taiwan var hur som helst ett av över 70 potentiella val under det här så kallade supervalår som 2024 kommer bli. Aldrig har det hållit så många val i olika länder runt om i världen, läste jag mig till. Och det här kan såklart bli högintressant ur ett Kina-perspektiv som vi sett i Argentina nu senast förra året, i slutet av förra året, så får det ju betydelse vem som styr och hur den ser på Kina. Och då tänker jag såklart Moa på vad då?
Argentinas nyinsvurna president, högerpopulisten Javier Milei, som har varit väldigt tydlig med att han inte tycker om kommunister och att Argentina inte kommer att samarbeta med kommunistregimer längre. Sen har en ganska bred pensel där. Han tycker även att Lula i Brasilien är en arg kommunist. Men som du säger, det spelar absolut roll vem som vinner de här valen. Det ser vi där.
För att Argentina var ju på väg, eller i alla fall var inbjudna att gå med i BRICS. Men när han blev då president så gjorde man ju aldrig det, eller hur?
Nej, precis. BRICS är ju den här samarbetsorganisationen som initierades av Ryssland, där Kina spelar en viktig roll tillsammans med Indien, bland annat Sydafrika. Och Argentina blev inbjuden, men antagligen kommer man väl inte gå med då. Och det är ju till Kinas förtret.
Mm. Fler val ska vi prata om mer senare. Till exempel då att Donald Trump tar sikte på Vita huset igen. Det är väl synnerligen intressant då från Pekings perspektiv. Men först så tycker jag vi dyker ner i den internationella storpolitiken. Är det ett mer offensivt och självsäkert Kina vi ser ta plats på världsscenen 2024, Moa Kärnstrand?
Ja, men det Det är det ju, och mycket av den här förändringen har ju skett under den tiden som du var korrespondent i Peking också, Björn. Vi har ju sett att under Xi Jinpings tid vid makten så har ju Kinas ambitioner att vara en världsledare vuxit, och i takt med att Kinas ekonomi har vuxit så har man ju också kunnat ta den här rollen i mycket större utsträckning. Och i början så var väl publiken mer det globala syd, som vi kallar det för. Att man ville hitta kompisar där och påverka världspolitiken där, så att säga. Men i takt med att Kinas roll i världen har vuxit så har ju publiken även blivit västvärlden. Och nu är det väl rätt så uppenbart att Pekings ambitionsnivå för att vara en världsledare är ganska hög. Om man tittar på i FN, i andra internationella organ, i Sydkinesiska havet. Man utmanar USA om Taiwan och så vidare. Och sen även fredsmäklandet som vi kommer att prata om idag.
Ja, alltså det här fredsmäklandet, eller att bjuda in då till fredsinitiativ och uppmana till det, det har vi ju sett flera gånger då. Oskar Almén, är det här någonting nytt under Xi Jinping?
Ja, man kan säga att även om Kina hade vissa initiativ redan innan Xi Jinping, så det fick fart ordentligt när han kom till makten, framförallt i koppling till Sidenvägsprojektet, alltså Belt and Road, som lansattes då 2013. Efter det så har antalet aktivt fredsmäklande från Kina ökat ganska mycket. Och det hänger ihop då med att Kina har ökat sitt ekonomiska inflytande, sina investeringar utomlands, och känner att de är tvungna att skydda. De har intressen som de är tvungna att skydda, så att de har mer egenintressen för att mäkla fred i många av de här konflikterna.
Mm. Har det liksom varit en accelererande trend här också, tycker du? Alltså, är det mer aktivitet på senare år, eller har det varit liksom jämnt de här 10 åren då, hur man ska se det?
Ja, alltså jag skulle säga att självförtroendet och erfarenheterna framförallt, tror jag, har gjort att de har kunnat få en mer seriös roll i det här fredsmäklandet. Att de uppfattas som mer seriös. Mm. Och de fallen där man har varit mer framgångsrika är ju där man har väldigt tydliga ekonomiska intressen för båda parterna. Så att båda parterna känner att det här är någon som vi vill hålla oss väl med. Kina har kunnat använda sitt ekonomiska inflytande lite grann som en påtryckning och morot då för att locka. Jag tycker det framkommer ganska tydligt i Saudi-Iran-fallet.
Just det.
Det är ju som en cirkel lite grann det här, att ju mer makt man får, desto mer kommer parter i konflikter kanske möjligen lyssna och se en som en möjlig fredsmäklare. Så att, ja, och sen så föder det varann på något vis, tänker jag.
En tyngre roll kommer kanske mer ansvar, antingen självpåtaget då, eller att man kanske tvingas in i den rollen. Om vi ska bena lite i de senaste exemplen då, Röda havet, där pågår ju attacker mot handelsfartyg från Houthi-rebeller då i Yemen, och Kina har blivit en faktor i den här konflikten. Många fartyg undviker nu Röda havet, men några går fortfarande den vägen. Och vi kan höra på Ekots Mellanöstern-reporter Johan Mattias Sommarström, som säger så här i den senaste Europapodden.
Många rederier har här valt en ganska speciell taktik. Man har bytt ut personalen, besättningsmännen, mot kinesisk personal, besättningsmän, och har då kinesiska anrop för att på så sätt slippa attackeras av Houthierna. Jag vet att det har skett på minst 5-6 fartyg så här långt, men det är någonting som rederierna diskuterar. Därför att Kina står, vad ska man säga, de står oberoende i den här konflikten när det gäller Gaza, som ju är grunden på något sätt till det som sker på Röda havet. Och samtidigt har Kina, de för samtal med Houthi-rebellerna, de för samtal med Iran, som är Houthi-rebellernas största sponsor.
Johan Mattias Sommarström där i Europapodden. Moa Kärnstrand, vad har Kina för roll där i Röda havet nu?
Kina har ju väldigt mycket ekonomiska intressen i det här området. Kina är en väldigt stor handelsnation och är väldigt beroende av frakt på vatten. Och den här rutten genom Röda havet är ju en avgörande rutt för handel mellan Asien och Europa. Jag tror att det är 40% av handeln mellan Asien och Europa som går därigenom. Mycket av det är ju Kinas handel. Sen har de också gjort mycket investeringar i det här området via statliga företag, framförallt i Egypten. Så det står ju rätt så mycket på spel på det sättet. Och sen finns det ytterligare en aspekt, och det är oljan som skeppas här igenom. Kina köper ju en hel del olja från Iran trots USAs sanktioner, och Kina är väldigt beroende av importerad energi, olja och gas. Men sen så har ju Kina, eller Peking då, tagit en ganska bakåtlutad position här. De har ju varit ganska försiktiga i sina kommentarer. Ganska mycket det här som man brukar prata om, att alla ska ta ansvar, sluta bråka, det är inte bra med konflikt och så vidare. Mm. Men utrikesminister Wang Yi sa att Kina oroas över det här eskalerandet och att rebellerna, de ska sluta att trakassera civila fartyg.
Oskar Almén, vad tänker du kring det här? Håller du med om att man är försiktig från Pekings sida, och varför då i så fall?
Ja, framförallt för att man har ju ekonomiska intressen. Alltså, i Kinas intresse ligger att handeln kan fortsätta. Man har uttalat sig också lite grann om att... Jag menar, det finns nationalister i Kina som har sagt att det är jättebra att hotet ger sig på USA och Storbritannien och sådär. Men det har man försökt tona ner och sagt att det är negativt även för Kina om handeln påverkas för alla länder. Så att det är ju en lite mer diplomatisk position som man har tagit där.
Ja, för det måste ju vara stora, alltså Kina då som världens största handelsnation, alltså som Moa beskrev här, det går ju mycket trafik där då vanligtvis, och nu måste man ju åka runt Afrika. Alltså det måste ju kosta jättemycket pengar det här för Kina också, för kinesiska intressen.
Ja, precis. Och jag tror att den situation som är inrikespolitisk i Kina nu, ekonomiskt framförallt, att man har en del ekonomiska problem, det färgar en hel del hur Kina agerar utomlands också. Att man är tvungen att vara lite mer försiktig då, att man är mer sårbar helt enkelt ekonomiskt. Så att det är viktigt att de ekonomiska hjulen börjar rulla ordentligt igen. Så att jag tror att en hel del av det ligger bakom det utrikespolitiska agerandet också.
Det pågår ju redan militära insatser i området från USA och Storbritannien till exempel. Och EU förbereder sig ju på det verkar då att skicka trupp till Röda havet för att skydda handeln. Alltså Kina då, som vi har konstaterat här, har ju också starka intressen. Alltså kan vi förvänta oss kinesisk militär på plats på Röda havet? Vart har ni? Alltså skulle det vara helt en galen tanke? Alltså de har ju ändå en bas i Djibouti till exempel. Oskar, vad säger du först?
Ja, alltså om Kinas egna medborgare och om kinesiska skepp skulle på något sätt hotas, då kan jag mycket väl tänka mig att man även agerar militärt för att skydda dem då. Men tveksamt om man skulle agera i något annat fall.
Som jag förstår det så har ju Kina haft en speciell taskforce på plats där som har då jobbat med att försöka skydda fartyg ända sedan 2008, om jag har förstått saken rätt. Så det finns väl en liten grupp där på plats, men sen så tänker jag också att det handlar om att USA har ju tillfrågat Kina om de kan tänka sig att delta i den här operationen som de leder. Men att göra det från Pekings håll, det skulle ju vara att liksom bekräfta USAs dominans på något sätt, att man gör som de säger, så det känns ju helt uteslutet.
Mm. Myanmar är ju en annan aktuell konflikt där Kina klivit in lite närmare hemmaplan såklart då. Stridigheter nära gränsen har ju förekommit under ett tag. Kina medlade nyligen en vapenvila, den andra i ordningen tror jag räknade till, men det verkar ju rätt bräckligt. Det har ju fortsatt komma in rapporter om stridigheter från Myanmar även efter det här. Oskar Almén, vilken roll tar Peking i konflikten i Myanmar?
Ja, man är ju irriterad på grund av att det påverkar Kina själv. Jag tror att man har markerat ganska tydligt nu med att i den mån att det spiller över till Kina då, så är det helt oacceptabelt från Pekings sida. Så att då har man markerat både mot militärregimen och mot rebellgrupperna. Sen så är man nog ganska besviken på regimen och dess agerande då. Man är ju absolut mest intresserad av att det ska vara stabilitet som i vanliga fall. För att man även där har ekonomiska intressen och access till Indiska oceanen och så vidare. Så att, nej, jag tror att man ser hela situationen där som ganska problematisk genom att det är så nära Kina själv. Då. Så det här är liksom Kinas intresseområde som man vill ha stabilitet i.
Om vi vänder blickarna mot Europa då och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Alltså förra året vid den här tiden så minns jag hur det talades väldigt mycket om Kinas så kallade fredsplan, fick den ju som namn i media, även om det inte var det. Den hade ju inte den rubriken egentligen, utan jag tror den hette någonting i stil med att förslag på läget i Ukraina eller något sånt där mer brett. Men det tisslades och tasslades om detta. Men efter att den hade offentliggjorts så föll den väl rätt platt ändå. Vi gjorde en podd också, vill jag minnas, om det här förra året, där bland annat då Lubna Elchanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent, var med. Kan man hitta och söka om man vill lyssna på den. Men Moa, du har ju också varit i Ukraina och rapporterat tidigare som journalist, och nu är du ju Kina-korrespondent. Alltså, hur ser man på Kinas roll i Ukraina?
Ja, men jag tycker ditt förslag på rubrik där var väldigt bra faktiskt. För det var ju precis det det var. Det var ju mer ett förslag på läget. Och det här fredsförslaget så att säga var ju... Ja, många talade om det som att det var lite överskattat som ett försök att skapa någon slags ny situation. Men jag tror att Ukraina är mer pragmatiska i sin syn på Kina och Kinas eventuella roll som fredsmäklare än vad vi tror. Man utgår ju lätt från att man tänker att de inte har en roll där. Men faktum är att Ukraina vill gärna träffas och prata med Kina. Och det såg vi senast nu under det här toppmötet i Davos i Schweiz. Så ville de ukrainska ledarna träffa kineserna och prata med dem. Men det fick de inte. De fick åka hem till Kiev utan en audiens. Och det som det handlar om väldigt mycket där kanske inte är att man hoppas på Kina som en fredsmäklare, utan man hoppas på att Kina ska kunna sluta fylla på den ryska krigskassan helt enkelt genom att köpa en massa energi på reapris från Ryssland. Men i förlängningen kanske också att de ska kunna ta en aktiv roll i fredsförhandlingar. Jag tror inte Ukraina utesluter det faktiskt.
Mm. Vad säger du, Oskar Almén? Är Kina trovärdiga som potentiell fredsmäklare i Ukraina, eller liksom vilken tyngd har Kina-faktorn där, skulle du säga?
Nej, jag skulle inte säga att de är trovärdiga som fredsmäklare så. Jag tänker att man behöver se deras agerande här som en del i det större spelet, där Kina försöker liksom lyfta fram sin roll som en stor makt och en ansvarstagande agerande. Man tar alla de här olika initiativen som man har presenterat, The Global Security Initiative och alla de här sakerna som handlar om att man ska presentera en mer fredlig värld, en mer harmonisk värld som baseras då på någon slags kinesiska harmoniska värderingar. Och att allt det här paketeras ihop då. Så att på så sätt måste Kina visa sig aktiva för att visa att man verkligen försöker ta den här rollen då. I kontrast då mot den USA-ledda världsordningen. Så att det här narrativet måste man hela tiden ha med i bakhuvudet när man ser på hur Kina agerar.
Men Oskar, det var intressant du nämnde här, de här initiativen också. För det är ju någonting som här, ja, som du sa, där Global Security Initiative, alltså globala säkerhetsinitiativet. Det är ju ett av flera som har kommit under Xi Jinping. Hur ska man beskriva de här? Du sa det som ett alternativ till en ny världsordning istället för USAs stora roll, eller?
Ja, inte en ny världsordning. Det försöker man ju undvika att prata om. Man visar ju från Kinas sida att man också är för en regelbaserad. Det man vill är att man vill ju förändra den balansen som finns i världsordningarna så att den blir mer, som man säger, multipolär och inte lika USA-ledd. Det är väldigt luddigt när man försöker förstå de här initiativen. Så egentligen tror jag att det i många fall handlar just om att hindra länder från att bli en del av att alliera sig nära till USA då, att visa på att det finns ett alternativ, att Kina finns där som ett alternativ. Man pratar ju väldigt mycket om att huvudprincipen som Kina alltid driver är ju suveränitetsprincipen och att icke-intervention och sådär. Så det ska liksom vara grunden.
Men Kina försöker ju också att omforma de organisationer som redan finns, till exempel FN. Det är ju väldigt intressant att se hur man försöker att få igenom kommunistpartiets språk till exempel i handlingar och sådär i vissa FN-organ.
Jag tänker vi ska försöka sammanfatta det här alldeles strax, men jag vill ändå nämna ett aktuellt exempel som ju många har följt såklart under hösten. Alltså, jag tänker då på kriget mellan Israel och Hamas som ju startade efter Hamas attack mot civila i oktober. Alltså Kina var ju rätt tidigt ute och kritiserade Israel ändå, får man väl säga. Var det förvånande, tycker du, Oskar Almén?
Svårt att säga om det är förvånande. Det var ju ett tydligt ställningstagande och jag tror att många i Israel blev ganska besvikna på Kina där man ändå har haft hyfsat bra relationer till Kina. Och jag vill ju ändå säga att det handlar ofta ganska mycket om att Kina tar den motsatta positionen till USA. Och i det här fallet så var det väldigt tydligt att USA stod väldigt mycket på Israels sida. Kina står på den andra sidan och då får man politiska poänger. Och jag tror att det också ibland blir en slags ryggmärgsreaktion då, att det blir naturligt för Kina att ta den andra sidan då, i de här typen av internationella konflikter.
Sen har ju också kommunistpartiet och Folkrepubliken en relation med Palestina och den palestinska saken som går väldigt långt tillbaka i tiden, ända tillbaka till Mao Zedongs tid. Så att de har ju alltid stöttat dem. Men sen tänker jag också att det väldigt mycket handlar om vem som är publik här. För att återigen så är det ju mycket det så kallade globala syd, alltså utvecklingsländerna, som är publik när Peking pratar om det här kriget. Och det är ju för att man vill visa att man är en motpol till USA och kan uppfattas som en, att man inte har det här, vad man uppfattar som ett ovillkorligt stöd från väst till Israel. Där finns det ju en poäng att plocka för Peking, absolut.
Mm. Alltså, det där är ju ändå intressant. Jag tänker att när du pratar om publik och sådär, alltså, om vi ändå ska försöka sammanfatta här då, alltså, det är ju liksom det retoriska när man talar. Finns det någon egentligen verkstad här? Du har ju varit inne på det, Oskar, också när du har pratat om liksom det är svårt, det är luddigt att sätta fingret på exakt vad alternativet skulle vara då. Alltså, har vi några konkreta exempel på där man har varit effektiva i sitt medlande?
Ja, men jag tycker ändå att Saudi-Iran-medlingen, det är oklart exakt vilken aktiv roll Kina hade där, men jag tror att man i alla fall plockade väldigt starka politiska poänger med sitt aktivt agerande där. Men jag vill följa upp det där med publik. Jag tror att man får inte glömma bort att en väldigt, väldigt viktig publik för kinesiska ledarskap är den egna befolkningen. Att en hel del av alla de här uttalanden och budskapen som kommer är faktiskt riktade inåt. Att visa att Kina är framgångsrikt, att man är en stor aktör internationellt. För ledningen, Xi Jinping och kommunistpartiet, så det absolut viktigaste hela tiden är att sitta kvar vid makten. Så den faktorn måste man ta med i alla Kinas utrikespolitiska ageranden och uttalanden.
Och Saudi-Iran som du talade om här, så det var det avtal man slöt i mars, tror jag, förra året, där Saudi-Arabien och Iran återupprättade diplomatiska relationer efter lång tid. De är ju rivaler, kan man väl kalla det, de två länderna. Moa Kärnstrand, håller du med om det här? Är det mycket inrikespolitik det handlar om också? Eller är det också retoriska steg mot en ny, då, om jag får säga så, världsordning? Alltså, vad vill Xi Jinping uppnå med det här, tror du?
Jag håller med där. Jag tror absolut att en jätteviktig publik är den inhemska publiken. Och kanske att det blir viktigare och viktigare faktiskt, för att när Kinas ekonomi går sämre och människor har det tufft, då är det viktigt för kommunistpartiet, tänker jag, att de erbjuder någonting annat till människorna. Tidigare har det väldigt mycket handlat om att man ständigt ska få det ekonomiskt bättre, men nu är ju en del av erbjudandet, så att säga, också att Kina är en stormakt på världsscenen och att som kines så kan man känna sig stolt. Så jag tror att det handlar jättemycket om det när man pratar inför den inhemska publiken. Det håller jag verkligen med om. Sen ska man väl komma ihåg att Kina vill ju inte ha konflikter. De är ju väldigt tydliga med det, och i deras världsordning så är det ju fred och lugn och ro. Så att det finns ju ärliga intentioner förstås från många människor där, säkert, vad gäller fredsförhandlingar och andra typer av förhandlingar, att det ska bli fred.
Men en del i det nationalistiska bygget, så att säga, också i Kina.
Absolut. Viktigt, tror jag.
Ja, hörni, vi är inne i 2024. Det har väl inte någon missat vid det här laget, tror jag. Ett helt nytt och fräscht år ligger ändå framför oss. Det händer ju massor, bland annat då flest val någonsin, enligt brittiska The Economist-lista. Alltså potentiellt över 70 stycken val under 2024, beroende på hur man räknar. Alltså typ hälften av världens befolkning ska gå och rösta. Därav då det här namnet supervalåret. Om jag ska
otroligt.
Nämna några. Ja, visst är det otroligt. Om jag ska nämna några. Taiwan, där du var, Moa, till exempel. Finland, Pakistan, Sydkorea, Indonesien, Litauen, Storbritannien antagligen, Mongoliet, Indien och inte minst USA. Moa Kärnstrand, hur nervös tror du Xi Jinping är över det amerikanska valet?
Det är ju sannolikt det viktigaste valet för Peking och för Xi Jinping. Och hur nervös han är, det är lite svårt att säga. Jag tror både ja och nej. Det är inte självklart vad som är den bästa utgången för Kina. Troligtvis kommer det ju bli Joe Biden som står mot Donald Trump i det här valet. Och Biden kommer ju sannolikt att fortsätta på en ganska hård förlinje mot Kina. Det är ju enat över det politiska landskapet i USA att man ska vara tuff i Kina-frågan. Trump, å andra sidan, är en oberäknelig figur. Han kan hitta på lite vad som helst. Han kan starta nytt handelskrig, men han kan också ställa sig närmare Peking. Det är ingen som vet. Jag tror att den här osäkerheten möjligen kan göra Peking lite nervösa. Vad tänker du?
Jag tänker att, precis som har nämnts här då, stabilitet är väl ett nyckelord i den Peking-doktrin, om man tänker liksom hur man vill se världen, att världen ska vara. Det ska vara rätt stabilt och förutsägbart, tror jag. Så att jag tror att det är svårt att säga. Alltså det, finns det några bra alternativ för Peking i det här valet? Jag vet inte. Vad säger du, Oskar Almén? Vill man ha tillbaka Trump i Vita huset, tror du, från Pekings sida?
Ja, det är svårt att säga. Man var ganska besvikna på Trump förra gången. Det fanns många som tyckte det var roligt att höja på Trump i valet mot Hillary Clinton. Men sen när Trump tog makten så var det många som blev besvikna på den hårda retorik och även politik då. Det var ju han som verkligen satte igång handelskriget mot Kina. Så att vid förra valet då så var det också lite dubbelt då. Va? Man var trött på den, ska jag säga, instabile Trump då, och såg väl Biden som en mer tryggare val, men samtidigt förstod man då att Biden skulle kunna stärka liksom västs allians mot Kina då. Så att på något sätt så är det fortfarande den här dubbelheten, och att Trump kan innebära någon typ av splittring i väst, vilket skulle kunna vara positivt. Och framförallt tänker jag när det gäller Taiwan-frågan där, för där har ju Biden väldigt tydligt uttalat sig att USA kommer att gå in och försvara Taiwan. Medan Trump där är väldigt otydlig på frågan. Han har ju snarare uttalat sig motsatsen då.
Det är väldigt viktigt, tycker jag.
Ja, det är en väldigt viktig fråga. Men sen tror jag att man ska inte glömma bort att så som det var i alla fall förra gången då, det är ju inte, Trump styr ju inte allting då. Även om han har varit president, och så är det mycket, en hel del av politiken fortsatte under Trump. Även om Trump sa väldigt många saker, man skulle dra tillbaka trupper hit och dit. Så i praktiken så stärkte man sin närvaro i Europa till exempel. Man gjorde en hel del saker i praktiken som inte följde det som Trump sa. Frågan är om ens Trump hade koll på vad som skedde. Så att man ska liksom inte stirra sig blind, tror jag, på vad Trump säger.
Hörrni, ärligt talat, alltså, vad tror ni att Xi Jinping och de andra i Zhongnanhai, alltså regeringskvartering i Peking, tycker om alla de här valen egentligen? Oskar, vi börjar med dig.
Det beror på vilket val det är, tänker jag. På många sätt så har man ju målat upp val och demokrati som en svaghet i väst då, i en relation till det stabila kinesiska auktoritära systemet, där man kan tänka långsiktigt och man behöver inte hålla på och tillfredsställa väljare, utan man kan ha mycket mer långsiktiga planer. Så på så sätt så är ju mer kaos i västerländska demokratier som försvagar dem, desto bättre på något sätt. Och tidigare så fanns det ändå någon slags intention från den kinesiska ledarskapets sida att man skulle gå i en mer demokratisk riktning. Det där har man släppt helt nu. Och nu tror jag faktiskt att man ser demokrati som någonting negativt för Kina. Jag tror att man ser mer positivt på auktoritära stater. Man är lättare att samarbeta med auktoritära stater, men än med demokrati. Så därför tror jag man egentligen är emot demokrati, inte bara i Kina utan faktiskt i andra länder också.
Moa?
Jag tänker att det som strategerna i Zhongnanhai kanske hoppas på, det är ju att det ska bli lite knas i något av de här demokratiska valen, så att man, då har man ju möjlighet att kanske använda det i sin retorik när man pratar om demokrati som ett dåligt system eller ett system som har tjänat ut sin roll och sådär. Och det är ju till kommunistpartiets fördel då, återigen, för den interna publiken.
Ja, snart går vi i alla fall in i drakens år 2024. 2024 är det ju, men det kinesiska nyåret infaller ju först den 10 februari. Och efter det då så är det trädrakens år, om jag inte missminner mig. Draken är ju ett populärt stjärntecken i Kina, så därför tänkte jag vi skulle spana lite framåt ändå och göra några kvalificerade gissningar om året som kommer. Det är ju tacksamt så här nu när vi har rätt mycket tid att spela på. Vi har ju 11 månader, 12 nästan, kvar av det här året. Så förutom en massa val då i detta drakens år snart, utrikespolitiskt för Kina. Moa, vad tänker du? Har du någon spaning för året som kommer?
Jag tror att Kina kommer att fortsätta på den här inslagna linjen med att försöka att vara medlare, ses som en makt att räkna med, kanske ha en lite mer mjukare approach, vara en lite mer gullig, mjuk drake under det här året. Jag tänker att det har att göra med den inhemska ekonomin, att man är i en ganska utsatt situation där man kanske behöver vara lite mer försiktig, möjligtvis åtminstone i sin utrikespolitik. Men vi får väl se. Sen har vi Taiwan-frågan. Där vet vi inte vad som kommer hända. Det har varit lugnt sedan valet nu, men det har inte gått speciellt lång tid. Vi har ju en insvärning, säger man så, av den nya presidenten i Taiwan i maj. Och då får vi se. Det tänker jag.
Mm. Oskar Almén.
Ja, nu tog ju Moa det som jag hade tänkt säga.
Har ni tänkt likadant?
Ja, när det gäller, jag tänker ju också det att det blir en mjukare retorik. Och det har man ju redan visat, en mer försiktig utrikespolitik då, som jag tror delvis färgas av inhemska problem. Det är klassiskt, så fort man har problem inrikes så försöker man att bli lite mer försiktig. Men jag kan ta istället då att man kommer att fortsätta stärka sina band med globala syd. Att det är en långsiktig politik och där är en väldigt framkomlig väg då. Att man lite grann har gett upp hoppet om väst, men att mycket av den kampen om inflytande i världen kommer att ske i andra delar av världen. Mm. Och där ser man, tror jag, att man har väldigt många fördelar.
Just det, så både en lite försiktigare drake och kanske håller kursen ändå i sin långsiktiga strategi gentemot globala syd. Om vi ska vända blickarna inåt Kina då, ekonomin har det ju talats mycket om till exempel, det har ni också gjort här idag. Det verkar ju vara lite tufft även om då kinesiska ledare säger att det ser rätt bra ut. Moa Kärnstrand, håller du med till exempel då Li Qiang som vi hörde i Davos senast tala om att det var rätt bra i den kinesiska ekonomin då, att det var en motor och sådär. Är det ett fint läge i den kinesiska ekonomin?
Det är svårt att veta hur det egentligen står till med den kinesiska ekonomin, men det finns ju en hel del analytiker med mycket erfarenhet som tvivlar på att den här siffran 5,2% tillväxttakt under förra året stämmer med verkligheten. Det står ju inte speciellt bra till med den kinesiska ekonomin. Det finns ju många indikatorer på att det inte går speciellt bra. Vi har ju utländska investeringar som flyr Kina. Vi har en fastighetskris eller en fastighetskris i vardande som har lett till en massa konsekvenser både för privatpersoner och provinsregeringar till exempel. Människor konsumerar inte i den takt som de så att säga skulle behöva för att hålla fart på den inhemska ekonomin, och hög arbetslöshet bland ungdomar, och man kan ju fortsätta techkriget med USA och så. Mm. Så det är ett rätt så utmanat läge. Och det tror jag inhemskt och även utanför Kina kommer vara någonting vi kommer prata om en hel del under det här kommande året.
Du kommer ha fullt upp och rapportera kring det kanske?
Precis, det tror man är ett sånt S på ekonomi. Mm. Men sen tänker jag också att det finns andra spaningar vad gäller internt i Kina, och det är väl, om vi har pratat om att det skulle vara en mjukare drake externt, så tänker jag att det kanske blir en hårdare eller en ännu hårdare drake internt. Att när ekonomin går dåligt så tar man kanske ännu hårdare tag, social kontroll om människor. Det är ju en utveckling som har hållit på under en längre tid. Men när det börjar finnas ett missnöje så blir ju kommunistpartiet oroliga att det ska växa förstås. Och jag lyssnade på någon analytiker som sa att vi kanske kommer få se en del av den här mjuka rebellismen under det här kommande året. Alltså ni kommer ihåg ungdomar som vill lägga sig platt, sluta jobba, sluta göra någonting. Eller människor som står med vita papper för att protestera. Och ja, många känner ju en stark oro för sin framtid. Och den här analytiken sa också att det här är en av sakerna som håller Xi Jinping vaken om natten. Så att det är min spaning. Tuff drake inåt, lite gosigare utåt.
Tack för det, Moa. Oskar Almén, tror du Xi Jinping ligger sömnlös under 2024 och tänker på arga ungdomar i Kina? Eller vad tror du blir den stora frågan, eller i alla fall en stor fråga som du håller koll på under året?
Jo, men jag kanske tror att han kommer att ha lite sömnproblem. Jag tänker att det vi såg under förra året var ju bland annat en hel del uppseendemäckande avskedanden av ministrar, både utrikesministern och försvarsministern, som det var politerade och avsatta. Det är inte bara så att de liksom byts ut, utan de försvinner och blir åtalade. Så att det är ju tecken på någon typ av instabilitet i det politiska systemet när sådana här saker sker. Och om det är så att det är inte omöjligt att det här kommer att kunna fortsätta även under det här året. Och om det fortsätter, då skulle jag säga att det är ett tecken på att det pågår en maktkamp i Kina. Det kanske är lite kontroversiellt att säga med tanke på att Xi Jinping trots allt sitter väldigt stark vid makten. Men alla sådana här indikatorer på det kan ju Jag tycker det är intressant, och det finns en hel del annat. Han har misslyckats en hel del med en del policybeslut, och jag tycker det syns.
Som vadå?
Till exempel han slog ner på många sektorer, ekonomiska sektorer, high-tech-sektoren och flera andra industrier, utbildningssystemet och allting sånt. Och många av de här policyerna har varit tvungna att backa från därför att det fick direkta och ekonomiska konsekvenser. Och det har försvagat honom. Han har även satsat väldigt mycket på sin relation till Putin och Ryssland, och det har inte gått jättebra för Ryssland då. Så att alla sådana typer av policymisstag från Xi Jinping öppnar upp för hans motståndare att försöka sticka honom. Det är inte så att de offentligt går ut och hotar honom, men de kan utnyttja det genom att sprida rykten och göra så att han framstår i sämre dagar. Så att lite grann kan det ju vara så här önsketänkande, att man tänker att det vore bra att, om han försvagades på något sätt. Va? Men jag tycker ändå att det är intressant, och att det är en fråga som man kommer att följa väldigt mycket under det här året, se om det finns fler indikatorer på att det här ska ske.
Intressant. Du sticker ut hakan där ändå lite grann, ja. Oskar. Ja, modigt. Jag hoppas att vi kan prata igen då i december det här året, och så kan vi se hur året har gått. Tack för era gissningar, får man väl säga, om framtiden.
Björn,
innan vi slutar. Ja,
får jag säga en sak innan vi slutar?
Absolut.
Det är nämligen så här att jag har förberett en liten present till dig för att du gör ditt första avsnitt som programledare för Kina-podden idag.
Ja.
Och det är att jag tänkte läsa upp, eller rättare sagt sammanfatta ditt horoskop här nu för drakens år, om det går bra.
Men du vet vad jag är då?
Ja, du är född i oxens år. Just det. För till våra lyssnare kan man säga då att vill ni hitta era egna kinesiska horoskop, så kan ni först ta reda på vilket djur som ert födelseår har. Och sen så ska man titta hur kommer människor födda i det tecknet ha det under drakens år. Så här ser det ut för dig, Björn. Oxen kommer att möta vissa utmaningar under trädrakens år. Det här är ju ett väldigt energifyllt år. Drakens energi kolliderar lite grann med oxens jordnära natur. Men det finns också möjligheter för utveckling och att växa som människa. Lite om karriären då. Det kommer att bli utmaningar, men uthållighet leder dig till framgångar. Du ska också planera, inte göra några impulsiva val, det är viktigt. Du ska ta dig an utmanande mål. Okay. Familjen, där kommer du ha harmoni. Det är kanske du glad för att höra eftersom du har små tvillingar hemma.
Mm.
Men sen är det också jätteviktigt att du går till tandläkaren. Ögonen måste du ta hand om också genom att ta pauser från datorskärmen. Det var väl det hela.
Ja, tack Moa.
Vad tänker du?
Jag tänker att det låter som det är bra att det är harmoniskt hemma.
Ja,
även om jag då kommer både bli blind och få tandvärk, verkar det som.
Men du ska bara gå till tandläkaren.
Just det, jag ska gå till tandläkaren. Det kan jag göra. Då vet jag, då ska jag försöka planera lite här så jag inte glömmer bort några av de här viktiga råden inför året som kommer. Jag ska ringa och boka en tid ganska snart kanske. Hörrni, innan vi slutar skulle jag också vilja skicka med en uppmaning till våra lyssnare. Vad vill du höra i Kina-podden i år 2024? Maila gärna på kinapodden@sr.se och berätta det, eller skriv på Instagram till exempel. Där heter vi Kina-podden i P1. Tack för idag, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent.
Tackar.
Och tack till dig också, Oskar Almén, forskare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.
Tackar, tackar.
Kul att ni var med båda två. Tekniker, det var Joakim Persson. Producent, Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Vi hörs om ni vill om en vecka igen. Hej då.